Välkommen till Cornelian Filter. Det här är episod 48 och vi ska prata om Sveriges kopplingar och långa historia med USA och Libyen. Och en fråga vi kan ställa oss, det är hur neutrala Sverige egentligen har varit genom historien. Och vart går de här SIDA-pengarna som ingen bank nu vill ta i med tång? Och det känns ju som att allting kommer fram just nu. Tänk att 2021 var året då forskarna för första gången kunde fastställa när vikingarna kom till USA och Kanada. Och det var år 1021. Alltså långt före conquistadorerna och Columbus år 1492. År 1638 så grundade ju Sverige kolonin Nya Sverige. Den låg i nuvarande amerikanska delstaterna Delaware, Pennsylvania, New Jersey och Maryland. Nya Sverige inköptes 1638 av Nya Sverigekompaniet som ett led i den svenska koloniseringen av Amerika. Området var i svensk ägo i 17 år. Mellan 1638 och 1655. Och kolonin blev den första fasta europeiska bosättningen i området. Ja, eller svenska då. Efter att besittningen år 1655 erövrats av Nederländerna valde de flesta svenska och finska kolonisatörerna att stanna kvar i området. Trots att kolonin aldrig växte sig särskilt stor lever minnet kvar än idag. Och apropå New Sweden så vet vi att Joe Biden är ju från Delaware och hade ju kontor i House of Sweden där svensk lag gällde. Så frågan är om Sverige någonsin slutat spela en roll i USA eller om det bara har varit minnet som har levt kvar. USAs historia börjar traditionellt med självständighetsförklaringen år 1776. Men i området bodde ju sedan tidigare då indianer, europeer och svenskar. År 1789 blev konstitutionen grunden för USAs federala stormakt och delstatsstyren med krigshjälten George Washington som USAs första president. 8 år senare, alltså 1783, så undertecknas svensk-amerikanska vänskaps- och handelstraktaten. Avtalet etablerade en handelsallians mellan dessa båda länder. Avtalet undertecknades av de båda sändebuden Benjamin Franklin och Gustav Philip Kreutz. Det här var det första avtal USA tecknade med ett annat land som inte var direkt involverat i revolutionskriget. Sverige blev därför det första neutrala landet som erkände det unga, 8 år gamla amerikanska republiken. 1801 så startar första Barbareskriget, även känt som kriget på Barbareskusten eller Tripolikriget. Det här var mellan 1801 och 1805. Och det var det första av 2 krig som utkämpades av USA och Sverige mot de nordamerikanska staterna, som tillsammans är kända under Barbaresstaterna, alltså framförallt i dagens Libyen. Orsaken till kriget var att dessa stater utövade utpressning mot samtliga sjöfarande nationer i dessa farvatten. Det fanns överenskommelser mellan de nordafrikanska makterna och de europeiska staterna att de sistnämnda skulle betala tribut för att handelsfartyg inte skulle angripas och försätta sjömännen i slaveri i väntan på lösen. Så det här var alltså ett krig som Sverige utkämpade tillsammans med USA bara år efter att USA blev till. En tribut är en summa som en part ger till en annan som ett tecken på underkastelse, lojalitet eller respekt. Olika forntida stater krävde tribut från sina vasaller eller från angränsande länder som försäkring för deras självständighet. Vikingarna kunde i vissa fall kräva tribut i utbyte mot att skona betalaren plundringar i dess rike. Det mest kända exemplet på det här är Danagälden. Svenska regeringen skriver så här om Libyen. Sveriges förbindelse till Libyen går tillbaka till år 1741, då man skrev ett freds- och handels- och sjöfartstraktat mellan länderna. Diplomatiska förbindelser etablerades i mitten av 1970-talet. Sveriges ambassad i Tunis ansvarar för Sveriges förbindelse med Libyen. Libyen har också en ambassad i Stockholm. Och sen skriver de så här. Libyen har under de senaste åren befunnit sig i olika grader av konflikt. Och den humanitära situationen är allvarlig. Genom FN och EU verkar Sverige till stöd för en inkluderande politisk lösning i full respekt för folkrätten, Libyens suveränitet, territoriella integritet och nationella enighet. Svensk export till Libyen består främst av verkstadsprodukter. Importen till Sverige från Libyen består till största del av råvaror och bränsleprodukter. Det regionala stödet syftar till att främja stärkt demokrati och ökad respekt för mänskliga rättigheter samt en hållbar utveckling som förbättrar förutsättningarna för fred, stabilitet och frihet i regionen. Därtill ges ett betydande humanitärt stöd som kanaliseras via SIDA. Ja, det låter ju bra. Jag hittade ett inlägg här från en Ann Johansson på Facebook. Då skriver hon så här. Jag ska inte läsa hela, men när Gaddafi tillträdde som president så var 83% av libyska folket analfabeter. Under hans tid som president och senare landsfader, då han avsade sig presidentskapet och införde en form av direktdemokrati, så minskade den siffran till 11%. Och det bestod av nomader som alltså inte stannade på en plats tillräckligt länge för att någon utbildning skulle kunna komma på tal. Vid hans tillträde var större delen av landet en öken och många hade inte tillgång till rent vatten. Det första han gjorde var att bygga världens då längsta pipeline som försåg hela landet med rent vatten. Det var bland annat det första USA bombade. Googla på The Green Line. Han införde också att alla, även kvinnor, hade rätt till universitetsutbildning och att de som studerade fick lön för det, samt jämställdhet mellan könen och att det var frivilligt hur kvinnor ville klä sig. Det var folket som utsåg honom till landsfader när han avgick som president. Sådan var den av libyska folket älskade ledaren som USA på order av Obama mördade utan rättegång. Orsaken till det var att han bojkottade dollarn vid oljehandel och höll på att införa en gemensam afrikansk valuta baserad på guldvärdet som skulle användas vid oljeaffärer. Han vägrade också att låta Rothschild få tillgång till Libyens statliga centralbank. Vilket också var en bidragande orsak till att USA attackerade Libyen. Gaddafi ville utveckla hela Afrika och inte bara Libyen. När USA hade intagit Gaddafis land försvann hela deras guldreserv. Och amerikanska företag byggde upp en egen privat industri för att lägga beslag på de rikliga olje- och mineraltillgångarna som landet hade. Fullständigt ruinerat har Libyen fortfarande inte kunnat förvandla den grushög som USA lämnade till något annat än en grushög. På Försvarsmaktens hemsida så kan man läsa så här. 2011 deltog Försvarsmakten i en flyginsats i Libyen. Under 7 månader hjälpte 140 svenskar till att skydda landets civila befolkning. Den svenska flyginsatsen i Libyen inleddes i början av april 2011. Knappt ett dygn efter att den svenska regeringen beslutat att Försvarsmakten skulle delta landade den första svenska enheterna på NATO-basen på Sigonella på Sicilien. Sigonella var basen för de flesta svenskar som deltog i insatsen. Den internationella insatsen OUP, Operation Unified Protector, grundades på ett beslut från FNs säkerhetsråd och leddes av NATO. Syftet med Sveriges bidrag var att bevara den flygförbudszon, skydda den civila befolkningen från Gaddafi-regimens förtryck och säkerställa att vapen inte exporterades från landet. Så kallat vapenembargo. Men nu vet vi ju att Obama-administrationen körde vapen från Benghazi till Syrien innan attacken mot det amerikanska konsulatet. Catherine Herridge, Follow the Pen, som Q ofta refererar till, blir här intervjuad av Fox News 2015.
In other breaking news this morning on Benghazi now in this Fox News exclusive, because documents are now revealing that U.S. intelligence agencies were fully aware that weapons were moving from the terror stronghold in Libya to Syria before the attack that killed the 4 Americans that you see at the center of our screen. The paper trail also contradicts President Obama's assertion that the rise of ISIS came as somewhat of a surprise to the administration. Chief Intelligence Correspondent Catherine Herridge on this for us live in D.C. So, Catherine, what are we learning here about this?
Well, Martha, newly released documents show a serious disconnect between what the administration said and what was known at the Defense Intelligence Agency, also known as the DIA. This September 16, 2012 memo, copied to the National Security Council, State Department, CIA, and others, concluded the Benghazi terrorist attack was planned at least 10 or more days in advance. The DIA memo also reports the attack was tied to 9/11 and was retaliation for a June 2012 drone strike that killed an al-Qaeda strategist. There is no discussion of a demonstration or an anti-Islam video. Quote, the intention was to attack the consulate and to kill as many Americans as possible, to seek revenge for the U.S. killing of Abu Yahya al-Libi in Pakistan, and in memorial of the 11 September 2001 attacks on the World Trade Center buildings. Judicial Watch obtained these new records by suing in federal court.
The Obama administration says it was a coincidence that it occurred on 9/11. In fact, their intelligence said it wasn't a coincidence, and in fact, specifically, the attack occurred because it was 9/11.
And another DIA memo from 2012 predicts the rise of ISIS and the establishment of a caliphate 17 months before the president called the terror group the JV team, Martha.
Yeah. There's been a lot of discussion about what our operatives were doing there at the time when this attack happened, and that there was discussion about moving weapons out of that very volatile area in Libya. What do we learn about that in here, Catherine?
Well, Martha, another DIA memo dated October 5th, 2012, leaves no doubt that U.S. intelligence agencies were clearly aware that lethal weapons were being shipped to Syria via the port of Benghazi. In a recent interview with Brett Baer, the former acting CIA director skirted the topic.
Were CIA officers tracking the movement of weapons from Libya to Syria?
Can't talk about that.
Can't talk about it. Even if they weren't moving the weapons themselves, are you saying categorically that the U.S. government and the CIA played no role whatsoever in the movement of weapons from Libya
yes,
to Syria?
Yes, we played no role. Now, whether we were watching other people do it, I can't talk about it.
The DIA memo also reported that military stockpiles were moving from Benghazi to the Syrian ports of Banias and Bor Islam, and the shipments included rifles, RPGs, and missiles. This DIA document may also be problematic for Mrs. Clinton, who also skirted the weapons issue during her only congressional testimony on Benghazi of January 2013, Martha.
Mm. Yeah, we remember that interesting exchange. Catherine, thank you very much.
You're welcome.
Och visst har det funnits kritiska röster genom åren. Per Salander, han är professor vid Umeå universitet. Och han har skrivit flera debattartiklar på området. Här i ETC så skriver han så här. 10 år efter att NATO med Sveriges hjälp störtade Muammar Gaddafi i Libyen i fullständig kaos. Men försvarsmakten tycker fortfarande att insatsen var lyckad. Var själva syftet med Sveriges hjälp att hamna i NATOs finrum, undrar professor Per Salander. Under den arabiska våren deltog Sverige i den NATO-ledda interventionen i Libyen, både med JAS-spaningsplan men även i psykologiska påverkansoperationer. NATOs generalsekreterare Fogh Rasmussen utvärderade insatsen som en succé och sa att ett nytt Libyen fått frihet, mänskliga rättigheter och demokrati. Försvarsmakten sammanfattade att man levererat ett mycket bra resultat, sedan tystnad. Vad hände egentligen? Vid tiden för interventionen var Libyen å ena sidan en hård militärdiktatur, men å andra sidan en av kontinentens rikaste vad gäller olja, gas och grundvattenreserver. Muammar Gaddafi var en ledande förespråkare för panafrikanism och en nagel i ögat för västs intressen i regionen. I början av 2011 övergick demonstrationen mot förtrycket och spänningen mellan olika folkgrupper i öppna stridigheter. Enkelt uttryckt stod den mer arabiska och muslimska östra delen mot den mer afrikanska och Gaddafi-lojala västra delen. Frankrike, Storbritannien och USA drev igenom en FN-resolution som gav mandat för upprättandet av en flygförbudszon utifrån det humanitära ansvaret att skydda civila. Upprorsmännen påstod att Gaddafi urskillningslöst dödat civila och att regimen flög in mängder av afrikanska legoknektar och att Benghazi i östra Libyen stod inför ett blodbad. Idag vet vi att dessa påståenden inte stämde. Det fanns ingen täckning för att Gaddafi urskillningslöst dödat civila. Och enligt bland annat FNs människorättsråd fanns inte heller grund för att han har anlitat mängder med legoknektar. Efter några dagars beskjutning hade NATO-alliansen skapat flygförbudszonen. Man fortsatte att bomba i 7 månader. Och tillsammans med rebeller genomförde man ett regimskifte genom att mörda Gaddafi. Detta syfte fanns högst sannolikt redan från början. USA, Storbritannien och Frankrike hade alla tidigare iscensatt attentat mot honom. Interventionen blev nu ett brott mot FN-mandatet, FN-stadgan och Genèvekonventionen. Vi vet också att NATOs agerande öppnade upp en dammlucka av förföljelser av afrikanska gästarbetare som falskeligen utmålades som legoknektar. Human Rights Investigation talar om en etnisk rensning och folkmord av svarta i Taverga. FNs människorättsråd beskrev det som en spökstad. Afrikanska unionen protesterade för döva öron. The Guardian sammanfattar så här. NATO har inte skyddat civila utan ökat antalet dödsoffer. Libyen är idag ett sönderslaget land med 2 stridande regeringar och okontrollerade milisgrupper med inslag av radikal islamism. Horace Campbell, professor i afroamerikanska studier i New York, utvärderar insatsen som ett katastrofalt misslyckande. Försvarsmakten däremot talar om ett mycket bra resultat. En av JAS-piloterna har stolt berättat att man spanade på bombmål åt NATO så skickligt att man hamnade i finrummet. Kanske är det just detta försvarsmakten menar. Alltså att relationen till NATO fördjupades. Det har passerat 10 år och det är svårt att inte ta regeringens tystnad som ett uttryck för att man instämmer i ett mycket bra resultat. Det är i så fall ett politiskt och moraliskt haveri. Operationen var lyckad, men patienten dog. Per Salander, Umeå universitet. Och sen har vi ju det här mordet på SEAL Team 6 med Hillary Clinton och Obama-administrationen. Hillary Clinton blev ju utfrågad i timmar i kongressen. Men nu är frågan om alla i SEAL Team 6 verkligen dog. För det har börjat cirkulera filmer som antyder att det skulle kunna vara på annat vis. Vi ska lyssna på en video här.
You want the whole truth. You deserve the whole truth. So here's the thing. Find out who I am. And for those of you who know, and you're not saying anything, well, those golden tickets you have are really lined with lead. Because until the whole truth comes out, it's all just lies on both sides. So anyway, TikTok, have some fun with this. Find out who that man is with the silly curl on his forehead. I had forgotten I even had that curl for decades. Strangest thing, having your memories wiped out. Well, anyway. Take care, TikTok. Godspeed.
Developing right now, a group of military families filed a lawsuit against Vice President Joe Biden and other top U.S. and world leaders, and the suit has ties to South Florida. Navy SEAL Aaron Vaughn of Stewart was one of 30 Americans killed when the Chinook helicopter that he was riding in was shot down back in August of 2011. Vaughn's family and the families or friends, family and the families of three other SEALs filed suit just this week against the Vice President and Defense Secretary Leon Panetta. They are claiming that Biden and Panetta revealed the role of Navy SEAL Team 6 in killing Osama bin Laden, which then led to the helicopter attack 3 months later. Vaughn's family has since pulled out of this lawsuit, but the other families, they are still moving forward. They're seeking $200 million in damages. We will have more coming up tonight on News Channel 5 at 11.
Martin Stensö gjorde ett inslag den 4 januari om SIDA-pengarna och de här bankerna som inte vill hantera de smutsiga pengarna. Och jag håller med om att det har gått långt när P1 går ut och säger att bankerna inte vill hantera SIDAs biståndspengar för att de går till att finansiera terrorism och till muter.
Igår så hade P1 ett inslag som var väldigt anmärkningsvärt. Det handlade om att hjälporganisationer, deras bankkonton blev uppsagda hela tiden på grund av penningtvättslagen och stöd till terroristorganisationer. Bankerna vågar inte ha de här hjälporganisationerna, NGOs kan man väl kalla dem. De vill inte ha dem som kunder för att det var så känsligt. Speciellt Afrika och Mellanöstern verkar det som. Och Sveriges Radio kopplar det här då till hjälporganisationer som förmedlar SIDA-pengar. Jag menar ju att Sverige använder SIDA-pengar för att korrumpera andra länder så att svenska företag kan etablera sig där. Men officiellt så säger Sverige att de behöver gå in med så mycket pengar i de här länderna för att de är så korrupta och för att främja det demokratiska arbetet i de här länderna. Men jag menar att det är tvärtom. De här pengarna är till för att etablera korruption och mutor i de här länderna så att det ska bli enklare för svenska företag att ta över till exempel naturtillgångar. Vad gjorde MSB till exempel i Irak? De tar upp Irak i det här inslaget på Sveriges Radio i P1 igår. Då visar det sig att Irak är bara kontanter som gäller i allting. Och MSB är med och hjälper Iraken att förhandla. Flyger MSB ner dollar då i sina helikoptrar? Eller vad är grejen? Och varför utbildar de kustbevakning i Somalia? Och varför utbildar MSB soldater i Ukraina? Eller bergsguider tror jag de kallar dem. 2014 verkar det ha börjat det arbetet. Vad är det för skurkorganisationer vi har som går under myndighetsflagg i Sverige? Men lyssna på den dokumentären eller inslaget på P1. Helt fantastiskt att det kommer upp i ljuset. Att banker inte vågar ha hjälporganisationer som förmedlar svenska biståndspengar som kunder. Då har vi kommit ganska långt i upplysningen skulle jag säga.
Allt det här har fått mig att tänka på de här långa relationerna med USA och med Libyen och SIDA och vapenindustrin, försvarsmakten. Vad är det här handlar om? det verkar mer och mer som att det här handlar om att säkra naturresurser. Att destabilisera länder. Att tvinga fram regimskiften. Tänk om Muammar Gaddafi inte var vad vi har blivit lärda. På Carl Norbergs blogg så kan man läsa en artikel med 16 skäl till att Muammar Gaddafi blev mördad. Och det är inte det som vi har blivit lärda. Det var bland annat fri el. Ingen ränta på lån. Hem var en mänsklig rättighet. Gaddafi såg att hans föräldrar inte skulle få ett hus förrän alla i Libyen hade ett. Gaddafis far hade dött medan han och hans fru och hans mor fortfarande bodde i ett tält under hans regeringstid. Alla nygifta fick pengar så de kunde köpa sin första lägenhet. Utbildning och medicinska behandlingar var gratis i Libyen. Om man ville starta lantbruk så fick man både mark och fröer och boskap för att kickstarta sina gårdar. Allt gratis. Om Libyen inte kunde hitta den utbildning eller sjukvårdsinrättning du behövde så kunde du åka utomlands och du fick inte bara utbildning betald utan även uppehälle, mat, boende, bilersättning och så vidare. Libyen hade ingen statsskuld utan reserverna uppgick till 150 miljarder dollar och de pengarna är nu frysta globalt. Om en libyan inte kunde vara anställning efter examen så betalade staten medellönen fram till man fick ett jobb. En mamma som fött ett barn fick 5000 dollar. En del libysk oljeförsäljning var tillgodoräknad direkt till bankkonton för alla libyanska medborgare. Gaddafi genomförde världens största bevattningsprojekt, känt som projektet Great Man-Made River, för att göra vatten lättillgängligt i hela ökenlandet. Om det är det här vi kallar diktatur så kanske det inte är så dumt, eller vad säger vi? Vem vet vad det är som stämmer? Men jag tycker det här var intressant och det är bra att få ett lite annat perspektiv. Att det vi har blivit itutade är att Sverige är en humanitär stormakt. Vi åker och hjälper alla länder med ekonomi och demokratiutveckling. Och i själva verket så lämnar vi länder i en grushög. Mm. Nu har vi snart gått ett helt varv runt och vi ska avsluta med att det kanske är dags att införa Wallenbergskatten. Vi vet ju att Wallenberg har ju sålt vapen till regimer och mutat ISIS i 17 år. Och här går faktiskt Socialdemokraternas ungdomsledare ut och säger att det är dags för Wallenbergskatten. Och hon exponerar här Wallenbergs kopplingar och kontroll över kungahuset, politiken och vapenindustrin i ett kort kärnfullt tal. Expressen skriver att piken om Wallenberg som får kronprinsessan att rycka till. Alltså vad ger ni för den rubriksättningen? Snacka om att det är nya tongångar. Tack så mycket att du har lyssnat och tack för allting ni gör. Och tack att vi får göra det här tillsammans. Och tack för allt stöd som jag får från er där ute. Ha det gott nu allihopa.
Våra rikaste samhällsmedborgare har ju faktiskt lyxen och privilegiet att kunna bidra väldigt mycket genom en transaktion. Medan väldigt många andra behöver bidra med att stå längst fram vid fronten.
Politiker och civilsamhälle har samlats i Sälen för att diskutera försvarsfrågor under Folk och Försvars rikskonferens. Men när det var dags för ungdomsförbunden att debattera finansiering av försvaret passade SSUs ordförande Lisa Novo på att ge släkten Wallenberg en pik som till och med fick kronprinsessan Victoria rycka till.
att det åtminstone på den här konferensen finns en miljardär som deltar. Och jag är helt säker på att han är beredd att bidra för ett starkare Sverige. Så vad säger du, Jakob? Ska vi inte ta och införa den där Wallenbergskatten? Det vore väl snyggt att namnge Sveriges största totalförsvarssatsning efter just dig.
Men det är inte helt lätt att hålla reda på kusinerna Wallenberg.
Just den här skatten kanske ska då nöpas efter Marcus och inte hans kusin som är Jakob. Men det är Marcus vi har på plats här som ska tala senare i eftermiddag.